Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Du lyssnar på Inför Rätta om SD-politiken och styckmordet. Det här är del 2.
Jag ser det här framför mig. Jag måste göra mig av med honom. Jag känner att jag måste börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra något annat.
När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare, varför ska vi tro på någonting av det du säger nu?
Jag står i ett kräckhals. Det luktade så illa.
Fan vad det luktar. Fan vad det stinker, sa han.
Ja.
Och då öppnade han. Ja, men det ser ut som hår, sa jag.
I förra avsnittet hörde vi den tilltalade, som vi i den här serien kallar för Mats, berätta om hur han påstår att det gått till när hans vän Per blev skjuten hemma hos honom i Nyköping sommaren 2021. Mats har haft ett illegalt vapen hemma som han tagit ur sin pappas dödsbo. Han har berättat att en dag när han kommit hem från mataffären så har Per lagt fram vapnet på vardagsrumsbordet. Och han har också berättat att pistolen avlossats av misstag när han gått förbi Per för att lägga tillbaka vapnet i sovrummet där han haft det gömt. Åklagare Marina Shirakova påstår något annat och har därför kallat in tekniker som vittne för att berätta om hur pistolen testats.
Det var här är alltså en halvautomatisk pistol av märket Bayard. Ett belgiskt märke. Osäker på om det finns fortfarande. Den här pistolen är ju en modell som är från 1908 eller 1910.
Mats har dumpat pistolen i Mälaren där den legat i nästan ett halvår innan han bestämt sig för att visa polisen var han gjort sig av med det misstänkta mordvapnet. Så när polisen fiskar upp den ur vattnet är den täckt av rost. Vilket betyder att skicket den befinner sig i vid testningen inte alls matchar skicket den var i när skottet som dödade Per avlossades.
Så att innan vi överhuvudtaget kunde göra några undersökningar så har den legat 5 dagar, vill jag minnas, i oljebad. Och efter det sen så har vi ju undersökt dess funktion, vi har provskjutit den.
Du sa att den var ganska rostad, det är därför ni placerade i oljebad.
Ja.
Mm. Har de här skadorna, det vill säga i form av rost på pistolen, har påverkat pistolens duglighet helt enkelt?
Jag kan konstatera är att pistolen fungerade att skjuta med utan anmärkning. Sen hur som rosten i sig har påverkat några andra parametrar, det blir ju svårt då, och det blir ju mer spekulationer, för jag har ju ingen aning om i vilket skick den var innan.
Mm.
Jag kan ju bara konstatera att och beskriva den status den har när jag får den.
Mm.
Men den fungerade utan problem.
Vapnet är en viktig del av bevisningen eftersom Mats bestämt hävdar att han av oaktsamhet skjutit Per i huvudet och inte med uppsåt. Det är nu upp till åklagarsidan att motbevisa Mats historia. Expertvittnet som testat vapnet har undersökt vilken kraft som behövs på avtryckaren för att avlossa ett skott.
Avtryckarkraften som behövdes var väldigt hög.
Mm.
Den var till och med utanför mätvärdet på det mätinstrument vi använde, det vill säga en kraft överstigande 5 kilo.
Mm.
Och då kan vi jämföra med till exempel polisens tjänstevapen ligger någonstans runt 2,1 till 2,3 kilo, som ändå är ganska väl tilltaget.
Mm.
Och sen kan jag ju inte mer än konstatera att upphaket som det var när jag fick den i det här rostiga skicket har fungerat alldeles utmärkt.
Upphaket är den mekanismen i vapnet som släpper när ett skott avfyras.
Jag har inte lyckats att få den att avfyras oavsiktligt. Det vill säga, jag, oavsett om jag har slagit på den eller kastat den i golvet, tappat den i golvet, så har jag lyckats fått den att släppa upp haket.
Försvaret motsätter sig tillförlitligheten i testerna åklagarsidan gjort på pistolen och har också kallat in ett expertvittne. Det här är försvarsadvokat Louise Gunnven.
Vad har du för tanke kring hur man har undersökt den här pistolen och mätt?
Jag menar, här har vi ju en vapen som är kraftigt rostangripen. Pipan är så rostangripen så att man får så att säga inga säkra bomspår och så vidare. Det visar att även stålet, metalldelarna, är ju rostangripna. Och det gör ju att även länkarmarna, upphaken till länkarmarna, blir rostangripna. Så de ytorna som ska vara släta för att underlätta släppet när haken släpper från varandra, de blir också rostangripna, vilket gör att friktionen ökar. Så det är inte alls förvånande att man får en högre avtryckarkraft på det här vapnet som har legat i vatten.
Kommer man runt rostproblematiken om man avfyrar vapnet ett stort antal gånger innan? Rensar det så att säga bort rost?
Alltså jag kan ju tänka mig att friktionen ytorna emellan kan väl göra att man får en viss minskad friktion. Men jag menar, den här rostangreppen som blir, de är ju i metallen. Det är ju inget ytligt. I början kan man ju ha ytrost, men den går säkert bort. Men det är, alltså en viss friktionsminskning kan man säkert uppnå om man avfyrar det många gånger.
Vi fick en uppgift här innan om att man hade gjort 150 blindavfyrningar för att försöka minska påverkan av korrosion. Vad tänker du kring det?
Alltså i det här fallet, det spelar ingen roll vad man gör med vapnet i nuläget. Man kan aldrig återskapa det skicket vapnet var i när den här händelsen skedde. Så hur mycket man klickar, avfyrar och så vidare, så har man rostangreppen i de här ytorna, i länkarmarna. Så att det spelar ingen roll hur mycket man... Du kan aldrig komma tillbaka till det läget som vapnet var i innan det hamnade i vattnet.
Okay.
Det har faktiskt legat 6 månader i vatten.
1,5 år tidigare. I lägenheten i Nyköping sitter Per, enligt Mats, livlös i fåtöljen i vardagsrummet efter att ha träffats av skottet i bakhuvudet.
Fundera på, kommer polisen nu? Eller ska någon ringa på dörren? Eller? Och ja, alla andra tankar börjar väl mala runt där också. Sitter människan död där? Och, ja, men det är ju många olika saker. Det är ju inte bara runt mig själv. Den är ju, han är ju död. Och, det var ju, man kommer väl in i någon form av chock. Och där, det fanns ju alkohol kvar i... Så att jag... Ja, det hände ju ingenting. Jag tror... Om vi nu, jag har inga grepp. Jag tror att jag kanske drack 2 såna här Arboga svepte in och somnade på soffan där.
Mm.
Och så vaknade jag upp igen. Kanske inte sovit så länge, jag vet inte riktigt. Men.
Mm.
Och tillbaks till verkligheten. Då, så jag ser ju honom sitta där i fåtöljen. Det syns ju inget speciellt på honom. Faktiskt om man inte tittar på huvudet. På han ser ut som, precis som vanligt. Han ser ut som att man sitter och sover. Men liksom... Jag ser det där och jag tänker, ja, vad fan ska jag göra nu? Så att det blev inte så mycket mer den dagen, utan jag drack ännu mer.
Åklagare Marina Kirakova.
Du sa att första gången du somnade så var det på soffan.
Ja, precis.
Och sen vaknade du upp.
Ja.
Och sen somnade du igen.
Ja, men då har jag ju gått tid. Sen är jag uppe och går runt i lägenheten och kanske häller upp vin. Och inte, vet jag dricker mer i alla fall, men jag är ju säkert vaken ett par timmar till.
Mm.
Då... Men jag blev fylld av till ordentligt. Men jag går i alla fall och lägger mig i sängen som jag ska. Så att jag vaknar upp på... Ja, inte vet jag vad klockan var. Men på morgonen, dagen därpå. Och då inser jag att jag kan inte bara hålla på och dricka här. Utan jag måste ju nyktra till. Så att jag kan tänka klart och se vad jag ska göra med den här situationen.
Och dagen efter, vad är det för dag? För att alla ska vara med, så att
ja,
säga.
Just det. Det måste ju vara då 2 september, torsdag då.
Mm. Tack. Vad gör du då när du vaknar upp?
Ja, jag ser till att jag kommer inte ihåg. Men jag ser till att jag blir nykter, att jag inte dricker något mer. Jag ser väl till att jag äter, duschar, går ut och tar en lång promenad och... Så, och börja tänka runt Jag måste göra mig av med kroppen, helt enkelt.
Och det tänker du på torsdag?
Det tror jag att jag tänkte, ja.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ägna.
Och varför ska du göra det?
Ja, för...
Ska du bli av med kroppen? Berätta om dina tankar och konsekvenstänk.
Ja, det andra alternativet, det är ju som vi har sagt att jag måste ju det, annars kommer jag ju att få, eller alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och politiska verksamheten.
Mm. Och den här konsekvenstänkandet som du berättar om, dels alltså när det har hänt lite senare då, och även på torsdagen där du tänker att jag måste bli av med kroppen för att helt enkelt komma undan, inte få straff och inte och så vidare. De här tankarna som du har kring det, har du dem hela tiden eller kommer du på det då och då? Alltså under hur lång tid har du tänkt så här innan du har bestämt dig för att göra det vi kommer till sen?
Ja, de här tankarna går ju, det är ju som sagt alla möjliga tankar samtidigt. Och ju, alltså situationen är ganska... Stressnivån är rätt hög, naturligtvis. Så alla de här tankarna går ju runt varann hela tiden. Men alltså, alltså självklart, jag kan ju avbryta det när jag vill. Jag kommer ju bara bli ifrågasatt för varför jag väntar så länge. Men jag kommer väl fram till där på torsdagen att jag måste bli av med kroppen, precis. Mm.
Och vad gör du resten av torsdagen då?
Ja, jag gör liksom ingenting. Jag är ju som sagt ut och går. Det känns skönt när det är stress i huvudet. Och jag lär väl ha lagat mat, ätit någonting också. Jag måste ju liksom allt det vanliga hålla sig kvar. Men annars gör jag ingenting egentligen. Jag ser det här framför mig. Jag måste göra mig av med honom. Men jag liksom... skjuter på det också. Jag förstår att jag måste ta itu med det, men det är otrevligt om man säger så. Så att jag skjuter framför mig. Så på fredag tar jag itu med det här med bilen istället.
Men jag tänker, varför behöver du lösa det där med bilen då?
Ja, det var väl ett sätt att ta itu med någonting annat som jag också behövde ta itu med, men liksom börja i fel ände kan man säga.
Men till slut börjar Mats förbereda sig för det han säger att han skjutit framför sig. Han påstår att han vill dra ut Pers kropp på balkongen.
Hålla ut presenning och saker och ting, plast och flytta undan saker som var i vägen för att kunna få ut kroppen där.
Mats välter fåtöljen för att tippa ut Per. Men när han sen försöker dra ut kroppen så orkar han inte. Och därför blir Pers kropp liggande på vardagsrumsgolvet.
Vad gör du sen då? Och när? Och hur?
Ja, jag skulle tro att jag måste ju börja någonstans. Och nu ligger han ju där han inte ska vara från början. Så att jag känner att jag måste börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra något annat. Så jag, om jag minns rätt, har jag tagit fram kanske mer plast för att skydda. Det var ju inte ordning gjort någonting. lägga under plast och försöka lägga lite plast mot väggen och papp och sådär, jag kommer inte ihåg riktigt. Så skulle jag, ja, jag blir, och sen blir jag ju tvungen att leta rätt på hur ska det här gå till, vad ska jag göra, så att jag tar fram säckar och kniv och ja, tänka ut hur jag rent praktiskt ska göra det här.
Mats tar också fram plastpåsar och i varje påse lägger han olika tunga saker.
Har du någon plan?
Ja, alltså jag och planen börjar, alltså jag har svårt, jo, det är alltså det, jag minns inte hur uttalad, jo, jag kommer fram till söndag, ja, om vi tänker oss att det är söndag. Jag förstår ju att jag måste dumpa delarna i vatten, och därför ska det vara i tyngd.
Mats berättar att han packar ihop alla Pers saker som han haft hemma hos Mats under sommaren.
Och varför ska du göra det? Packa saker, hyra bilen och åka upp. Förklara, hur tänker du?
Ja, syftet med det är att när det börjar på något vis komma fram att saknas.
Mm.
Så ska jag kunna säga att ja, jag vet inte, jag skjutsar upp honom på måndag.
Mm.
Det är grundtanken med det. Och då är det självklart att jag skjutsar upp också så mycket saker som möjligt till honom.
Det är för, det. Att det ska, för att det ska ge styrka till dina ord. Att
ja,
det
här precis. Exakt.
Så det är egentligen en alibi vi pratar om.
Ja, just det.
Det är mörkt när Mats ger sig ut på Stockholms gator för att leta efter en plats han kan göra sig av med kroppsdelarna. Innan han flyttade till Nyköping så bodde han i centrala Stockholm. Så han känner till stadsdelarna väl.
Jag tänkte både på Norrmälarstrand och på här där, Karlbergskanalen eller Barnhusbron där. För jag släpper det från Barnhusbron sen. Det är, när jag bodde i Stockholm så gick jag ofta den vägen till och från jobbet. Så liksom det är en plats jag känner till.
Mm.
Och jag lär ju göra det inte mitt på dagen naturligtvis, utan det är det.
Mm, jag förstår. När du kommer till Stockholm, vart åker du först?
Jag åker hem till först och går upp med alla hans saker.
Mm.
Och ja, lägger ut där lite grann som om han hade åkt, som jag tänker mig att han hade åkt hem och kanske packat upp lite av sina saker och så.
Mm. Vad gör du sen?
Och sen åker jag iväg, parkerar bilen på Kungsholmen och åker över Barnhusbron, parkerar bilen på Kungsholmen, tar den här påsen, går upp på Barnhusbron och släpper ner den. Jag tror jag blir tvungen att gå lite av och an. Så där, det rör sig, klockan är väl det. 11:30 eller någonting sånt där. Men det rör ju sig fortfarande folk ut och sådär. Så att ingen passerar precis då och ser vad jag håller på med.
Och
sen åker jag hem.
Mats berättar att han kommer hem sent den här kvällen. Och han har börjat tänka om. Hans plan att göra sig av med alla kroppsdelar i Stockholm känns mer riskfylld än vad han först tänkt.
Det där kändes ju inget bra. Jag hade ju... Jag kan inte stå där på Barnhusbron och det är liksom alls, det går inte, det är för mycket folk. Man kan inte hålla på med massor av bitar där. Så jag börjar ju tänka om lite grann om jag skulle liksom lämpa av det här nere hos mig istället i Sörmland. Sen minns jag inte riktigt om det är den här veckan eller längre fram, men jag har ju genom tid, jag har åkt runt rätt mycket. Jag har ju åkt runt mer i Sörmland än vad som går att kartlägga, för jag har ju åkt utan telefon och sådär också, letat ställen. Eller om det kommer lite senare och jag liksom bara fortsatte med kroppen den här veckan. Jag blev väl i alla fall, så vitt jag minns, färdig med den här styckningen denna vecka, tror jag.
På ytan verkar Mats liv pågå precis som vanligt, fast Per ligger död i hans lägenhet. Samma vecka som han berättar att han styckar och försöker göra sig av med kroppsdelar av sin döda vän, så deltar han också i ett av Sverigedemokraternas partikonvent. En partikamrat har under polisens utredning berättat att Mats under en kväll i baren umgåtts med ett större sällskap och att han betett sig precis som vanligt. Tillbakadraget och analyserande. Efter partikonventet har Mats åkt hem och återgått till att göra sig av med Pers kropp. Mats har tidigare berättat att han trott att en granne kanske hört något när skottet gick av. Men när ingen kommit och ringt på så har en tanke väckts i honom. Och det är en tanke om att slippa undan konsekvenserna av Pers död. Det Mats inte vet är att dagen då skottet gick av satt Mats granne Britt-Marie en våning ner och tittade på TV. Och hennes observationer den här dagen ska visa sig vara viktiga för åklagaren.
Ja, jag hörde ju vad jag inbillade mig då var en...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bangen, men det var ett skott. Det förstår jag idag med facit i hand. Det hörde jag tydligt rätt ovanför min tv när jag satt en kväll.
När var det i tid du hörde en sådan pang?
Jag kan inte säga vilken dag och inte vilken tid. Men jag reste mig och gick ut på balkongen och tittade upp och tittade ut. Och det hördes inget mer.
Men kan du precisera vilken månad det var i alla fall?
Ja, i augusti. Augusti, september är det skiftet.
Vad sa du? Augusti, september skiftet?
Ja, ja.
Mm, okej. Okay. Har du observerat något annat?
Ja, det är förskräckligt... sågande och bullrande och konstiga ljud där uppifrån har jag förklarat.
Mm.
Och sen lukten som var i trappen den veckan.
Och det är inte bara Britt-Marie som känt lukten i trapphuset. Det har också Laila gjort. Och hon bor mitt emot Mats.
Kanske jag kommer inte ihåg precis att det var på en kvällen. Där kom i köket, det kändes någon ruttet lukt. Man visste inte varifrån kommer. Det bara kom plötsligt lukt. Så jag tänkte här, någon, jag jobbar med, i vården med gamla människor. Jag tänkte ha dött en gamla människa någonstans i porten. Eller, ja. Så det är min första tanke.
Okej, okay, så du känner den här lukten och din tanke är att någon gammal människa har dött i porten?
Ja, det är min första tanke.
Okej, okay, hur länge har det luktat på det sättet?
Kanske några dagar. Det har gått kanske en dag, två dagar. Vi är tvungen att hela tiden ha öppet i rummet bredvid och köket öppna fönstret. Det gick inte vara där inne i köket. Vara där. Det var så luktet, hemskt lukt. Det var så hemskt.
Ja.
Och sen...
Jag tänker så här, när var det när lukten kom?
Och jag kan inte, kommer inte ihåg dag. När vi gick, vi med polisen var det hemma hos mig, gick vi alla och vi ställde alla. Nu, jag kan inte säga datumet. Det är,
vilken månad? Var det
var början av september.
Början av september, det är det jag ville. Har du och din make på något sätt vänt er till er bostadsrättsförening eller hyresrättsförening?
Ja, dessa, när han sa mig att jag ska fråga de där som arbetade om den. Jag frågade dem. Och sen jag sa ingenting, kan man säga mera, jag väntade. Och sen den kanske kom 2-3 dagar, kom jag till min rast. Och sen det luktade illa. Och sen jag skulle gå ut från lägenheten. Det luktade, det finns den där som är ventilation, luktade där framför, ovanpå min dörr. Jag skulle kräkas, det luktade så illa. Och det var så hemskt.
Du gör anmälan hos HSB. Minns du vilket datum du gör det?
Jag kanske kommer inte, men det kanske 7-8 ungefär så. Mm. Det har gått några dagar ungefär så.
Ja, jag har ju anmälan framför mig. Där står det att anmälan är mottagen den 9 september. Kan det stämma?
Det kan det stämma.
Kammaråklagare Marina Shirakova försöker under rättegången att reda ut var Mats gjort sig av med alla kroppsdelarna.
Och sen hittas ju inga kroppsdelar hemma hos dig. Kan du berätta lite närmare var och vid vilka tillfällen du har gjort dig av med dem?
Det var ju enormt svårt faktiskt. Jag hade ju ingen aning, jag trodde inte, när jag började med det här, att det skulle vara så svårt att hitta lämpliga ställen. Jag hittar ju inget lämpligt i Sörmland heller. Man får vara, liksom, kan göra det här utan att bli iakttagen och ändå liksom få sakerna. Man kan inte gräva ner i skogen. Alltså, kan man. Men det är inte så lätt som man tror det.
Har du försökt?
Nej, jag har inte försökt. Jag var ute och tittade lite i skogen och kom på. Alltså, det är ju fullt med sten och rötter och så där. Det meningslöst. Man skulle i så fall gå ut på någon åker eller någonting. Men att, ja, till slut så blev det ju så här. Jag visste inte vad jag skulle. Jag stötte på, åkte runt i Stockholm istället och jag stötte på det här till slut. Tiden går ju. Det börjar liksom bli lite desperat det här nästan. Ute på Blasieholmen där. Och det var väl mer slumpartat. För jag hade egentligen inte trott att det skulle gå så centralt i Stockholm. När jag kom ju på det här längst ut, där var ju en byggarbetsplats och till vänster om det, om man står med ansiktet mot vattnet, stod ju en stor container. Och där tänkte jag att ja, jag kan, här står man ju, om man är ute sent på kvällen så är man ju skyddad av containern och bilen kan man ställa nära där. Så att jag valde ut det stället till slut. Det kändes lite desperat, men alltså, tiden bara går.
Och jag, och när gör du dig av med kroppsdelarna? I hur många omgångar vi började?
Ja, jag tror att det bara är en, eller här får ni rätta mig om det har varit något annat i förhör. Jag är ute och rekade, men jag tror att det bara, eventuellt kan det vara 2 gånger, men jag tror att det räckte med en gång att jag var där. För då blev det ju så här att jag slängde i 2 paket där, men ser ju att det sjunker ju liksom inte. Jag får intryck av att det bara flyter iväg.
Mats berättar att han gör sig av med resten av påsarna i containern som han tagit skydd bakom för att slänga ner kroppsdelarna i vattnet.
Så det är 2 påsar som du minns? Som du
kastar. Ja, eventuellt 3.
Eventuellt 3?
Ja, ja.
Har du någon koll på vilka kroppsdelar som
finns? Nej, i det läget har jag ingen koll på vad som ligger i vad.
Mats har också behövt göra sig av med vapnet. Han berättar att han kontrollerat det och torkat av det bara dagar efter att Per skjutits.
Men sen blir det liggande. Jag lägger väl tillbaka den i sin påse, tror jag. Jag har kvar den ändå ett tag. För det där, ja, på något vis bjöd väl emot lite och göra mig av med den. Faktiskt var det väl så också att jag funderade ett tag på om jag kanske skulle skjuta mig själv ifall det här går åt skogen. Det är därför den är laddad. Men sen tänkte jag ju om, och det kommer jag inte göra, kommer jag fram till. Och då var det dags att göra sig av med den i alla fall. Men då hade jag börjat. Jag hade ju redan ett tag. Ja, tanken att kunna använda den.
Har du haft den? Hur länge har du haft den innan du gjorde av dig med den?
Ja, precis. Jag tror att jag slängde den här Mälaren där slutet på oktober. Skiftet oktober-november. Ja, någonstans där.
Det Mats inte vet är att en granne till Per anmält hans försvinnande. Och redan tidigt efter Pers död har polisen fattat misstankar mot Mats. Den 16 september görs den första upptäckten. Den som ska bli början till upplösningen av det här fallet. Och den upptäckten görs av Ulla och hennes kapten när de är ute och rensar skräp i Karlbergskanalen i Stockholm.
Vi var ute och rensade skräp i Karlbergskanalen som vi gör. Det är inte alltid jag som gör det, ibland är det någon annan som gör det. Och så åkte vi och så skulle vi åka en väg över och fika tvärs över på där kajak med som sista buskaget på vänster sida. Alltså det har ju en kapten som kör och så står jag och krattar eller hovar upp vad som finns. Och då låg det påsar där och flöt i buskaget. Fiskade vi upp det på däck. Och eftersom vi måste sortera om det är miljöfarligt eller om det är glas eller vad det är för någonting, så öppnade jag upp påsen lite grann för att se, för det var lite tyngd i påsen. Och så öppnade jag upp det lite och då kom en stank som min kapten höll på att han tappade kepsen och sa, vad fan var det stinker, sa han. Och då öppnade jag, men det ser ut som hår, sa jag.
Ulla öppnar påsen med hjälp av båtsaken. Det är som en lång krok i metall. Och hon ser direkt att det som ligger i påsen är kvarlevor från en människa.
Då åkte vi in till bryggan där vid den här kajakuthyrningen som ligger precis där. Och så ringde vi polisen. Eller vi ringde till vårt jobb, så ringde de polisen. Mm. Och så kom det en polisbåt ganska snart med två kvinnliga poliser.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vilket datum det var?
Ja, september där. Jag tror att det var den 16. Mm. Ja.
Hur ofta åker ni i kanalen där och rensar skräp?
Ja, vi har ju sådana här, alltså på Stockholms hamn, det är lite olika. Ja, vi kanske ett par gånger i veckan.
Mm.
Ulla har också tidigare berättat i förhör med polisen att hon varit ute och plockat skräp en vecka tidigare. Och att de åkte förbi samma plats. Då låg inga påsar i buskaget.
Jag är ytterst tveksam att jag skulle ha missat det.
Och kan det stämma att senast innan dess, innan den 16, så var det 9?
Ja, men det kan det nog vara. För det här, jag vet inte om det här kanske var en torsdag, tisdag eller något. Och det kan, vi är ungefär, ska väl vara det ett par gånger i veckan.
Mm. Hur kändes det att hitta och göra den här upptäckten?
Det var ju ingen hit. Nej, det var ju jättejobbigt. Ja. Jättejobbigt för det.
Under hösten hittas fler kroppsdelar runt om i Stockholm. I november, 2 månader efter Pers död, har polisen span på Mats. De ser honom göra sig av med fåtöljen som Per satt i när han sköts till döds. De beslagtar fåtöljen från soptippen där han dumpat den. Och på den hittar polisens tekniker spår av blod och rester från ett skott som avlossats. Så kallade tändsatspartiklar. När polisen senare gör en brottsplatsundersökning i Mats lägenhet hittar de blodstänk från Per.
Den 18 november 2021 grips Mats av polisen och skulle under ett drygt halvår förhöras 10 gånger. I de första 7 förhören nekade han till alla anklagelser innan han till sist började berätta. När Mats fått berätta sin historia för rätten om hur det kom sig att Per dog i hans lägenhet i slutet av sommaren 2021, så vill målsägarbiträdet Marcus Karner ifrågasätta sanningshalten i flera av Mats uppgifter.
Och det stämmer väl att inledningsvis då förnekar du allting som hade med mord och även brott mot griftefriden att göra?
Ja, precis.
Och varför gjorde du det?
Ja, det var ju just för att jag inte ville ta konsekvenserna av det hela. Och den linjen höll jag fast med kanske i viss envishet, kanske lite enfaldigt länge.
Precis, jag tänkte konfrontera dig med några uppgifter som du har lämnat i tidigare polisförhör.
Mm.
Och då kan vi börja på sidan... Vi kan börja på sidan 452 i förhörsbilagan. Där så får du en fråga som helt enkelt handlar om att ha skadat sig hemma hos dig. Och minns du vad du svarade då? Det här är ett förhör som hölls den 30 november. Om man hade skadat sig i lägenheten?
Jag minns inte så väldigt noga. Men jag kan ju ha sagt att han har skadat sig. Att han har haft något sår på fingret eller sår på foten. Kan det vara det? Ja,
ja men precis. Du nämner att han har, kan ha haft något gjort sig illa på fingret. Men det var ingen stor grej.
Nej,
varför hittar du på det?
Ja, det kan finnas någon blodfläck där på dels den här förpackningen. Det stod en bänkskiva ut i förlängningen av hallen där vid bokhyllan. Det finns någon blodfläck på.
Sen kan vi gå vidare. Det är samma förhör, det är sidan 461 i förundersökningen. Då får du...
Jag vet inte om det är så relevant att höra mot gamla uppgifter som inte är aktuella längre.
Ja, jag tycker nog att det är relevant i för sig.
Ja. Och där fick du frågan, var finns vapnet? Kommer du ihåg vad du sa till polisen då?
Nej. Jag försökte. När i tid är vi nu?
Alltså. 30 november.
Okej. Ja, för då har jag liksom inte erkänt någonting, eller hur? 30 november.
Ja.
Nej, precis. Så då lär jag väl inte ha svarat på det.
Nej, precis. Du svarar att jag vet inte, det har jag inget att säga om.
Nej.
Och då måste jag återigen fråga, varför berättar du inte vart vapnet var?
Nej, för att jag var inne på linjen och inte erkänna någonting.
Så vid den här tidpunkten, allting för dig, det handlade bara om att komma undan ansvaret?
Ja, i den här situationen då, ja.
Mm.
Precis.
När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare, varför ska vi tro på någonting av det du säger nu?
Ja, det är precis. Det mesta av det som sägs nu, det går ju att bevisa på annat sätt att det stämmer överens. Det jag säger nu.
Mm, varsågod.
Jag tänkte hoppa på den frågan. Jag reagerade lite när målsägandebiträdet har ställt några frågor om varför ska vi tro på det du säger idag. Och då sa du någonting i stil med det som sägs nu stämmer överens med bevisningen.
Jo, så är det väl i hög grad också.
Ja. Och var ser du där bevisningen inte räcker, menar du? Alltså jag tänker, du berättar och delar av det självklart stöds av bevisningen.
Mm.
Och du menar ju själv att det var så mycket bevisning att det var lika bra att berätta.
Ja.
Mm, precis. Men jag tänker så här att, återigen på samma tema, varför ska vi i så fall, att du under den här hela tiden, ska vi se, 10 förhör som misstänkt har jag räknat ihop. Du har börjat berätta i 7:e förhöret. Trots att polisen mer eller mindre pepprade med bevisning vid varje förhör. Varför ska vi tro på att det här är en olycka? Förstår du trovärdigheten i det du säger idag?
Mm.
Mm. Kan det vara så att du berättar idag bara det som jag har bevisning mot dig om? Menar du? Och nekar in i det sista där du anser att det är svagare bevisning. Är det så jag ska förstå det?
Nej, du ska förstå det som att nu berättar jag.
Mm. Så du menar att det här är fullt ut sanning?
Ja.
Okej. Okay. Jag har inga fler frågor, tack.
Den 12 juli 2022 faller domen.
Vi tittar på Expressen som kan berätta att den tidigare lokalpolitikern för Sverigedemokraterna nu döms till 16 års fängelse.
Nu döms han till 16 års fängelse för att skjutit sin vän och sen styckat honom i en lägenhet i Nyköping.
Stockholms tingsrätt fällde en före detta sverigedemokratisk politiker från Nyköping för det uppmärksammade styckmordet.
Han döms för att ha skjutit en vän i huvudet i en lägenhet i Nyköping förra året och sen styckat och dumpat kroppen i Stockholm.
Tingsrätten dömer Mats till 16 års fängelse för mord, brott mot griftefriden och grovt vapenbrott. Mats och hans försvarsadvokat överklagar domen, men hovrätten fastställer tingsrättens dom. De menar att åklagaren presenterat tillräckligt mycket bevis som visar att Mats uppsåtligen sköt Per i huvudet. De menar också att uppgifterna som Mats lämnat om att pistolen avlossats av misstag framstår som en efterhandskonstruktion. Du har hört Inför rätta om SD-politiken och styckmordet. Det här var den andra och sista delen. Producent och reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Timmy Strandberg som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Bistod gjorde även Moa Sultanian Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offret, de anhöriga och övriga inblandades anonymitet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
Tyckte du om detta? På Podme kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.